jag läsa ett citat som jag tycker verkligen handlar om just det här, om intimitet. Och det är från Olga Tokarczuks Nobelföreläsning.
Mm.
Och då sa hon så här: känsligheten är kärlek i dess allra blygsammaste form. Den visar sig själv inte i skrift, inte i något evangelium. Ingen svär vid den, ingen åberopar den. Den saknar emblem och symboler, leder inte till brott eller avund. Den visar sig där vi uppmärksamt och koncentrerat blickar in i någon annans tillvaro, i det som inte är själv.
Jättefint.
Ja, men det är ju intimitet. För mig är det också någonting som är så extremt annorlunda än en passion på ett sätt. Mm. Det
är inte som Bukowski säger: find what you love and let it kill you.
Killing me softly, kanske.
Ja, mer killing me softly.
Ja.
Ja, nej, men absolut. Jag tycker det var en känslighet. Det...
Precis som det subtila i tillvaron.
Mm.
Det är lätt att överrösta det genom att bara stå och ropa på ett torg. Men när det kommer till kritan, ifall vi tar in subtiliteten, så är det det som är starkare än någonting annat.
Mm. Och vi tänker ju också blanda in olika gäster och olika perspektiv i de här kärleks-, intimitets-, känslighetsavsnitten. Du ska ju till exempel alldeles strax prata med Petra Hellberg, som är sjuksköterska och barnmorska och nu jobbar på hospice med döende.
Mm.
Och hon har ju skrivit en bok om detta. Hon har faktiskt arbetat fram den på mina workshops.
Ja, men vad spännande.
Bara en sån sak.
Ja, bara en sån sak.
Men jag vill fråga dig, Karin, därför att jag tycker det är viktigt att vi knyter ihop det lite till våra egna projekt också, som vi jobbar med. Och du jobbar ju med en föreställning som heter Ängel.
Mm.
Och jag har varit borta ett tag nu, så du får gärna rapportera lite hur du... Var är ni nu och vad har du upptäckt några nya lager av vad den handlar om?
Ja, det är ju så. När en börjar jobba med någonting, det allra mesta tror jag, så helt plötsligt så handlar det inte om det man trodde, utan det är någonting annat som avtäcks. Och där det som jag ser nu är att det handlar mer än vad jag trodde om att ta konsekvensen av att möta en annan människa och låta sig själv bli påverkad av det. Och då pratar jag om den här professionella situationen.
Mm.
Omsorgen, att det låter som att det är avgränsat till någonting yrkesmässigt, någonting som du kan göra 8-5. Men det som pjäsen pratar om, det är att till syvende och sist så funkar det inte riktigt så. För om du ska kunna möta en annan människa, även om vi kallar det i ett professionellt sammanhang,
som vården, som är din arena ändå.
Vården, som är arenan.
Mm.
Så tyvärr, det är fortfarande en människa du möter. Och om du är öppen för det mötet, så kommer du att påverkas. Hej!
Hej!
Jag sitter här med Petra Hellberg, som är poet.
Mm.
Och framför dig så ligger boken I mina händer.
Mm.
Och vi börjar där. Vill du berätta om I mina händer?
Den är en bok som är sprungen ur ett behov hos mig, som kom sig av när jag började jobba på hospice. För jag är sjuksköterska och även barnmorska. Och när jag började jobba där, första åren när jag jobbade där, så mötte jag ju så mycket död där. hospice är ju vård i livets slut. Jag var ganska van vid att möta döden, men den blev så väldigt påtaglig där, såklart. Och då behövde jag få ur mig vissa berättelser, för de var så jäkla starka. Saker jag fick se på jobbet.
Mm. Du säger möta döden.
Mm.
Vad innebär det att möta döden?
Mm. Det innebär ju att inte backa när man konfronteras med den. Jag konfronteras med den. Att jag verkligen är där närvarande i stunden. Och inte tittar åt ett annat håll.
Mm.
Jag möter dödens blick.
Ja.
Kanske man kan säga.
Och i det mötet med en människa på som är i livets slutskede.
Mm.
Hur gör du för att stanna kvar, för att vara närvarande i det mötet?
Mm. Jag funderar jättemycket på det. Vad fasen är det jag gör? Och vi gör, men jag? Jag kan inte riktigt svara på det. Men jag vet att det för mig handlar om min egen historia. Att jag har ett sånt stort behov av att stå där i stunden. Så att jag vill vara där. För att jag själv blev drabbad av död tidigt. Min mamma dog när jag var 14, hastigt. Efter en förlossning. Och då var folk, de vuxna runt omkring mig, hade inte så bra verktyg. Och det var ju några år sedan. Och då fick man absolut inte prata om döden med barn och så. Ja, för barnens skull. Nu vet du hur det var. Så den drivkraften i mig gör att varje gång jag kan göra det bättre och stå där och vara kvar, så läker jag.
Mm.
Så det, jag har min historia med mig i rummet varje gång.
Yeah.
Det är min skill, liksom.
Yeah.
ja.
Så du var med om det här traumat att förlora sin mamma, och sen så var det ingenting som du skulle prata om?
Nej, så var det tyvärr. Det var någon vuxen som fanns.
Mm.
Tack och lov, så att säga. Alltså, det är alltid så svårt att prata om det, för jag lämnar ut. Mig själv gör jag ingenting emot att lämna ut. Men de som fanns runt omkring, många är döda, men inte alla.
Mm.
Och jag vill inte. Jag vet att de gjorde vad de kunde, liksom.
Ja.
Den grejen. Men det är klart att jag också blev illa behandlad på grund av deras rädsla. Vi barn blev det. Så är det. Och det har jag skrivit om i boken och de har läst det. Så det är egentligen ingen fara. Men det är ändå så här, det är svårt att säga det. Det är skuldtyngt, liksom. Men så var det. Men någon enstaka vuxen fanns. Och den personen vet också vem hon är. Som gjorde att jag liksom ändå kunde simma. och så viktigt ju. Det vet vi ju. Att bara någon finns, liksom. Som vågar.
Jag har tänkt själv på det där. För det där du säger, att jag vill vara där.
Mm.
Jag har suttit vak några gånger.
Mm.
Och jag har alltid brottats med det lite grann.
Mm.
Att jag vill vara där.
Mm.
Jag vickade på ett boende för dementa. Och när det var någon som var på väg att gå bort, då var det olika. Vi i personalen förhåller oss olika till det. Mm. Och en del av oss hade ingenting emot att sitta vak.
Mm.
Och jag tyckte om att sitta vak. Medan andra absolut inte ville göra det.
Mm.
Men jag menar, vi turades ändå om.
Mm.
Men för min egen del så kändes det nästan konstigt att jag tyckte om att vara där.
Jag förstår i att det är nästan man känner sig lite underlig.
Eller? Jag tror att det är att jag har tänkt på det. Och jag tror att det är när döden är så nära.
Mm.
Då blir livet så upphöjt.
Absolut. Det är ju sån närvaro i den stunden. Alltså det kan vara så fint. Jättekrispigt.
Du blir på något sätt totalt medveten om livets skörhet. Mm. Och hur flyktigt det är. Mm. Och det här, hur flyktigt nuet är. Mm. Och att nuet faktiskt, du delar rum med någon vars nu...
Håller på att ta slut.
Ja.
Mm. Ja. Och det är en ära, tycker jag, att få vara där.
Ja.
Mm. Det är så starka ord för mig. Det är faktiskt det. Inte varje gång, och det är inte lika starkt varje gång. Men ganska ofta så känner jag just att det faktiskt är en jävla ära att få vara där. Som barnmorska också så känner jag ju så lika känslor.
Okej.
Okay. Jättelikt.
Okej.
Okay. Jättelikt. Dels vad jag gör i rummet. Jag känner i mina händer, det är därför boken heter så. Jag känner det i mina händer. Liksom hantverket. Att ta emot ett barn med mina händer. Och att hålla någon som just drar sista andetagen. Ja, det är fan samma sak liksom.
Det är samma sak. Så det är nästan som, för min bild av att vara barnmorska, det är att det är liksom en sorts eufori.
Mm, det kan det vara. Men inte alltid.
Nej.
Det handlar, så är det också där, att vårda i livets slut. Det är inte alltid liksom, just som jag säger, det här heliga och att man är så närvarande i stunden. Man gör det som ett jobb. Det gör en barnmorska också. Det gjorde jag som barnmorska också. Det var inte varje gång man fick feeling liksom.
Nej,
men
absolut.
Det är stort och härligt ändå, för att det är ett hantverk som jag är stolt över. I båda ändarna.
Ja.
Men vad ska jag säga, det är samma slags närvaro kommer igen. För det krävs, det är ju nästan som att det blir någon slags mindfulness i rummet, för att man måste vara så jäkla där.
Man måste vara så jäkla där,
ja.
Och det är så skönt. Och inte vara huvudpersonen i sitt eget liv hela tiden.
Och samtidigt, det måste också tillägga, för det som jag känner är så häftigt i att jobba i livets slut. Där känner jag så mycket att jag kan vara, att det är viktigt att jag har med mig min historia.
Mm.
Barnmorskeri, då har man det, och man är där man är och man gör ett gott jobb och det är härligt. Och man kanske delar lite grann av sig själv. Men nu känner jag att det är en förutsättning för att jag ska göra det här bra jobbet som jag gör.
Mm.
Så det där är, därför så gillar jag hospice och livets slutvården ännu bättre än vad jag trivdes i barnmorskeriet, som jag trivdes i. Men det här gillar jag ännu mer. Mm. För att jag kan hela mig själv, antar jag att det handlar om, såklart. Som jag sa.
Mm. Och det du nämnde förut, att du behövde skriva ur dig vissa av de här situationerna. Mm. Vad är det som, vilka situationer är det där det inte räcker och vara där, utan det måste få ett uttryck?
Mm. Det är en jättebra fråga, för att precis det där är det som jag nästan brinner mest för. Det är att synliggöra den döden som är den jävla riktiga döden. Liksom. Som, så här ser det ut. Och vi pratar inte om det. Vi ser några jobbiga filmer eller läser skönlitteratur. Visst, det kan beskrivas på något sätt ändå. Men de riktiga, reella dödsberättelser, det är inte så ofta vi läser dem. Liksom i detalj hur det ser ut. För det kan vara otroligt fint, såklart. Men det kan också vara väldigt brutalt. Starka bilder, stark sorg hos de anhöriga. Fysiskt starka uttryck. Kroppsöppningar, kommer vätskor och saker som man liksom inte har sett förut. Jag hade inte sett det förut. De starkaste, och sen också de starka känslomässiga, det var, jag vet liksom, nu har jag ju skrivit om berättelserna, så jag har blandat ihop, och du vet, som man får göra för sekretessen.
Självklart.
Men minnena är ju där av händelserna, vilka de är så att säga för mig. Och det är liksom att hålla någon som dör och någon skriker av sorg i rummet samtidigt. Det påverkar en. Annars så kan jag inte jobba där om det inte påverkar mig.
Det där tycker jag, det där är så sant.
Mm.
Och det jag jobbar med, det kommer ofta tillbaka till det.
Mm.
Att när du jobbar med människor så behandlas det som vilket jobb som helst. Mm. Men det är inte det.
Det är inte det. Precis det.
Och det är och de som det är som vilket jobb som helst för.
De ska inte vara där. Förlåt. Ja, nej, men faktiskt.
Utan det är nästintill omöjligt att inte bli påverkad av mötet. Mm. Eller det är omöjligt att inte bli påverkad ifall du är där verkligen.
Ja, om du är
med en annan människa. Mm. Men det kan ju också ge en jäkla energi.
Enormt mycket.
Men absolut, det du kan behöva verkligen
bara för att jag blir påverkad så betyder det inte det att det bara tar av mig.
Nej.
Utan jag blir också påverkad av kärleken i rummet. Av att jag själv ger kärlek. Alla de positiva känslorna, men de kan ju också vara otroligt starka. Mm. Så det är absolut inte bara att man känner sig helt urlakad och nu har jag gett så mycket. Liksom. Absolut inte. Det är sällan det känns så. Det kan kännas så när man har slitit liksom ett helt pass och inte hunnit det vi har velat och allt det där. Frustrationen på något sätt, som vården ser ut. Men det är en annan sak. De starka känslorna är sällan de som liksom gör mig utmattad på ett dåligt sätt. Man kan ju vara utmattad på ett bra sätt.
Jag förstår vad du menar.
Mm.
Och när du pratade om känslor förut så nämnde du de anhöriga.
Mm.
Men hur dör vi idag? Hur dör vi i Sverige på hospice?
Det kan inte jag svara på ens. Utan jag kan bara säga att där jag har arbetat på hospice och även andra ställen där jag har varit med när patienter så att säga har dött. Vi dör på alla möjliga olika sätt. Och sen är ju en lång diskussion eller stor diskussion om liksom den palliativa vården som jag älskar, som inte finns för alla. Så det är en politisk fråga och liksom resurser och allt det här. Så där kan man säga att det är väldigt orättvist att vi dör på olika sätt. På det sättet. Att alla får inte tillgång till den bästa vården. Folk dör på ställen de inte vill dö på, så kan jag säga. Det kan vara hemma eller på ett sjukhus. Det beror på vem personen är. Och i ensamhet är inte alltid fel. Vissa vill dö ensamma.
Mm.
Men ofrivillig ensamhet och att dö ofrivilligt ensam, det är klart att det är sorgligt.
Men på hospice, de du möter, är de flesta beredda i sina dödsögonblick eller gör många motstånd mot döden?
Jag kan tycka att det är ganska mycket motstånd.
Ja.
Oavsett ålder. Det har inte så mycket med ålder att göra.
Nej.
Det kan man ha tro kanske att någon äldre har det lugnare att dö.
Det kan man tro.
Ja, men det stämmer inte alltid.
Nej.
Utan det kan vara en 40-åring som är ganska tillfreds. För att resan dit har varit för jävlig.
Ah.
Och nu är det äntligen dags.
Mm.
Och de har processat och de är klara. Mm. Så gott det går att vara klara.
Så gott det går att vara klara.
Och sen kan det vara en 82-årig gubbe som ligger och längtar efter sin fru. Och bara varje morgon gråter för att han måste dö.
Mm.
Så det är jätteolika. Och det tycker jag också är så fint. Att vi är de vi är, även när vi dör. På något sätt.
Vi är de vi är, även när vi dör.
Ja. Ja, men det är något så här man har. Det har jag liksom mött sådär på. När man pratar om det jag jobbar med och så. Du har fått vara med och säkert massa heliga ögonblick. Liksom, och kommer det ofta änglar i rummet? Eller du vet, så folk har någon slags bild av att det ska vara på ett visst sätt. Och det är väldigt sällan så. Ibland är det bara en som somnar. Och jag vet inte vad som pågår där inne. Den personen kanske ser 1000 änglar. Jag har ingen aning.
Nej.
Eller inte.
Nej.
Liksom. Jag vet inte.
Döden kommer som en blodpudding eller gummistövlar.
Och det är det jag också tycker om. Det är det jag tycker om med barnmorskeriet. Hantverket, som jag sa. Att det, jag har det i mina händer liksom. Och det är även ett hantverk. Att vara där när någon dör. Och även efteråt och allt det här. Som jag är så stolt över och är så förbannat arg på. Att det inte lyfts fram mer i samhället. Vi måste alla lyssna ömt om projektet ska lyckas. Inte springa, gå, viska, inte skrika. Kalla klor och fingrar, stress och illusioner. Spöken och förfärade kan inget göra den här gången. Så håll mig i kupade händer nu. Att falla stilla genom tiderna, vila tryggt i fallet. Kroppens tyngd, sinnenas förnimmelser. Vi ska le och smaka varandras kinder sen. Viska. Gå. Min hunger var inte din att mätta. Så kom det sig att hon låg varm och nöjd på en strand med ägg i öppen hand. Den lena hudens fräknar nu bleknade. Hade färdats länge, omedveten om resan. Hundar skällt, försakan fördröjt. Att gå stadigt rakt fram var inte hennes gångart. En skalbagge på vristen. Kroppen redo. Luften hel. På vägen hem mötte hon sin skugga. Igen och igen. Någon sa, vi har nästan aldrig funnits. Hon säger, nu finns vi.
Om du minns tillbaka till 2020, Petra. Vart befann du dig då?
Då jobbar jag på hospicet, som jag har jobbat på mycket. Ja, hade varit där i 4 år då, tror jag.
Och minns du när pandemin bröt ut?
Ja, det gör jag. Dels för att jag precis i början där så var jag hemma hos Petra Reveny. Och på någonting som jag inte nu minns vad det var. Och att vi pratade om det. Och då, hon skulle väl ha någon skrivarkurs då. Och då vi pratade om hur ska det bli, kommer det bli av? Och jag hade någon så, men det är nog bara ett vanligt virus. Och sen förstod jag ganska snabbt att nej, det hade jag fel. I alla fall. Så det samtalet minns jag. Och sen minns jag det för att min brorsa var utomlands precis innan. Så de hann precis hem. De var i Italien.
Oj. Och kom det in till er på hospice?
Ja, vi hade det ju. Vi säger gäster om våra patienter. Så vi hade gäster som var positiva. Vi fick inte spridning på själva vårt hus, eller vad ska jag säga, hos oss. Det spreds inte. Vi lyckades hålla fallen liksom enskilda. Så det var världens fantastiskaste resultat, liksom, att vi orkade det. Men vi gjorde det som en liten biavdelning. Vi hade 2 rum vi kunde fick tillgång till. Så vi kunde ha de positiva gästerna där då.
Och hur var det? Ändrade ni några rutiner? Vad skedde på avdelningen?
Alltså allting ändrades. Det är apropå svårt att beskriva. Det var sånt informationsflöde att ta till sig nya uppgifter hela tiden, vad som gällde. Och det var ju så nytt för hela världen, så vi visste ju inte hur man gjorde. Så vi var ju tvungna att vara liksom uppdaterade, fast vi inte hade något att uppdatera oss på. Liksom, det var så svårt. Men rent konkret så var det ju bara fram med vad vi har i skyddsutrustning. Skapa stationer, liksom, vi bara hittade på, löste det under tid. Liksom. Stationer alltså med grejer, handskarna och förkläderna så här, utanför rummen. Och var ska vi hänga visiren? Skapade liksom system för det. Ja, man bara var så kreativ och det låter ju härligt och kreativt, men det var verkligen inte härligt. Det var så svårt. Jättesvårt. Sån utmaning.
Fick ni munskydd från början eller?
Ja, nu minns jag nästan inte vad som hände i just det där med vilken skyddsutrustning. Först så var det ju, första var väl att det var osäkerhet och man inte riktigt visste alls. Men ja, munskydd tror jag absolut vi hade väldigt tidigt. Och sen ganska så tidigt så kom hela, full skyddsutrustning.
Ja.
Jag kommer aldrig glömma det första dödsfallet jag hade i full skyddsutrustning.
Nej.
Alltså det var så sjukt. Så absurd känsla. Stå liksom bakom visir och munskydd. Försöka vara stöd till någon som just nu dör. Och knappt se människan. Och veta att jag ser ut som en rymdvarelse.
Ja.
Ja, det var fruktansvärt.
Hur var det för er med de anhöriga?
Det var också så att vi hade ändå, tack och lov, hade vi inte besöksförbud. Vi kunde ha tillåta besök under hela pandemin. Men väldigt begränsat, såklart. Och vi är vana vid att de anhöriga och även de döende själva kan få vara ute i våra lokaler. Man kör ut sängarna och sådär. Men de fick ju vara inne på sina rum. Så det var också en sån här konkret förändring. Det var så tomt liksom, på något sätt ute i våra lokaler. Och de anhöriga fick inte vara i köket längre och sådär. Och så fick de bara vara två inne på rummet per gång så att säga. Så det var bökigt och ibland svårt att avvisa såklart om det kom en hel familj. Jättejobbigt.
Hur många fick gå in?
Två gånger. Mm. Och då fick de andra fick inte vänta då i vårt allrum. Liksom, utan de fick stå ute.
Ja.
Eller på altanen liksom. Eller i bilen. Eller göra upp att nej men okej, vi åker hem och sen kommer nästa. Efter ett tag lärde vi oss ju att informera om detta bättre. Liksom. Men det var ju så nytt allting hela tiden. Det var nytt. Hela tiden.
Ja, men allting var...
Ja.
Det var ju
varje
absolut...
dag skapades på något sätt utifrån varje dags förutsättningar.
Ja, men precis. Mm. För att det jag jobbade, där var det ju besöksförbud faktiskt.
Mm. Mm. Mm.
Och det var jättesvårt för vissa.
Så fruktansvärt. Mm. Det har man ju tittat på nu, om det var liksom bra eller dåligt. Ja, det finns olika röster kring det såklart.
Mm. Och var det fler som gick bort under den här perioden?
Ja, jag har ingen statistik. Jag är så otroligt ointresserad av statistik, så jag minns inte sånt. Men det är spontant så säger jag ja. Och det var också då vi öppnade upp två extra platser för att kunna ta emot patienter. Faktiskt då känns det mer som att det var som kom hemifrån, som inte var hospice. Sjuka egentligen, utan de bara hade ett stort vårdbehov för att slippa att de skulle slippa åka in till akuten.
Aha.
Så fick de komma till oss. Och då kunde de ju ha corona också, så att säga.
Mm.
Så de hade sin multisjukdom eller sin cancer eller hur det var.
Mm.
Och positiv covid. Så de var oftast väldigt mycket sjukare än vad vi hade förstått.
Aha.
Så de kom och dog. De kom och var hos oss några dygn och dog. Liksom. Så det var väldigt stort flöde. Så det var väldigt, väldigt arbetstungt.
Mm.
Mm.
Är det någon situation som ögonblick, som minnesbild som kommer till dig när vi pratar om det?
Ja, men det är nog den första gången då när jag stod hos en kvinna som dog. Och det var också komplicerat för att hon hade en psykiatrisk anamneshistoria. Så att det var inte helt alltid lätt att kommunicera med henne. Så därför var kroppsspråk väldigt viktigt. Och att kunna titta henne i ögonen och visa att man var där. Och hon fick ett lungödem på slutet. Och det är väldigt jobbigt.
Mm.
Kanske främst för oss som står runt omkring. Även vårdpersonal är det jobbigt för. Men också jättejobbigt för anhöriga. Men då, lite tack och lov så var det ingen där just då. Utan vi var där. Alltså ingen närstående var inte där. Men det bubblar och det låter och det fräser. Och det vi gör då, det låter ju så hemskt som att man dör i plågor. Men det vi gör är ju att ge läkemedel så att man får somna. Inte somna in, men somna ifrån symptomen.
Mm.
Men innan de hinner att ta... Så det jag minns är verkligen hennes blick. nu skrattar jag för att det är så absurt liksom. För att hennes förvirrade blick, jag och en kollega stod på varsin sida. Och egentligen fick vi inte ens ta i henne. Så hårt var det då.
Ni fick inte
Nej,
ta i henne?
Vi fick inte ta i henne.
Ah.
Fast vi hade, liksom, vi hade ju handskar och förkläden och alltihopa. Men det var så, i början var det så svårt med reglerna hur man skulle göra. Nej, men vi får inte ha fysisk kontakt. Liksom. Okej, vi tar henne och döende här. Så att vi sket ju det. Vi var ju tvungna att hålla henne liksom. Och sa till varandra, nu gör vi det. Och så höll vi henne. Och tittade henne så gott det gick in i ögonen. Och det immar och visir och glasögon har jag också. Och munskydden. Alltså det var så absurd situation. Och för då var just det, hon var misstänkt covid-positiv. Så var det. Vi hade testat henne men inte hade hunnit få svara. Och det var också en sak som är komplicerad i vården i livets slut. Med covid-symptom. Alltså det kan vara väldigt likt. Man får ofta feber, man hostar, man gurglar, det låter. Alltså precis, är det här covid eller är det döendet? Ja, då var vi tvungna att testa liksom alla. Och så vänta in till svaren. Ja, du vet.
Ah, en pinne i näsan är... Ah.
Precis. Mm. Så, men det den situationen är stark i mig fortfarande, absolut.
Det är ju en sak det här med omsorg.
Mm.
Som vi inte har pratat om. Och tror du att kärlek har någonting med det att göra?
Nej, sådär. Ja. Nej, det har så mycket med det att göra. Det har jättemycket med det att göra, tycker jag.
Det känns så läskigt att säga. Det känns nästan så här kladdigt att säga, eller hur?
Det känns, det är precis det handlar om. Att vi inte ens vågar uttala det. Det är en sån kärlekshandling. Att ge god vård. Och det har ingenting med att jag är en sån jävla god människa att göra. Utan det har med ett mänskligt behov att göra. Att det är sån gåva att få göra det. För att det ger mig själv så mycket. Så jag brukar faktiskt säga att det är liksom rena egotrippen att jobba där. För att man får så mycket tillbaka. Man får också kärlek. Jättemycket. Men det är också en oerhört fin känsla att få ge kärlek. Jag står för det till 100% att det är kärlekshandling. Absolut.
Jag hade väldigt svårt att ta till mig det från början. Mm. Jag såg en hel del sorg, men så du vet, kände jag bara, men vad fan om det finns så här mycket sorg. Jag såg ifall någon dog, så var det var ju, visst jag reagerade som att en vän hade dött liksom.
Mm. Mm.
Och
det var i personalen, menar du?
I personalen, ja. Det var, då tänkte jag, men finns det så här mycket sorg? Det är klart att det finns kärlek.
Mm. Precis. Det är baksidan bara.
Ja. Och sen så läste jag, det finns en gestaltterapeut som heter Ia Mårtensson Astvik. Och hon har skrivit en uppsats som heter Attention is Love.
Mm.
Och där skriver hon om sitt möte med klienter då.
Mm.
Och hur hon definierar det mötet som att det finns kärlek i den relationen ifall du väljer att beskriva känslighet och uppmärksamhet och lyssnande som kärlek. Och idag tycker jag att jo.
Vad är annars kärlek?